Med tanke på att vi har pratat så mycket sex på senaste tiden, så kände vi att vi måste bjuda in
en expert
inom ämnet som har koll på det här.
Så vi också kan fråga våra frågor.
Ja, så vi har bjudit in Malin Drevstam till studion. Och
jag är så taggad.
Jag är också så taggad. Så välkommen hit!
Tack så mycket, tackar.
Jättekul att du är här.
Mm. Känns jättespännande att få träffa er.
Både våra poddlyssnare och vi.
Ja, så de dog när vi sa det här. Vi har fått så mycket frågor.
Oj, vad spännande.
Och jag kände mest att när jag läste igenom alla, jag bara, det här är för bra.
Man vill ha svar på allt.
Ja, men det här avsnittet kommer bli så fantastiskt.
Kul. Så, vill du berätta mer om dina titlar? Du är sexolog.
Mm, precis. I botten är jag socionom.
Ja, exakt.
Och legitimerad psykoterapeut och sexolog. Så att jag jobbar med psykoterapi för sexuella problem, kan man säga.
Mm.
Sen är jag också författare och jag undervisar och handleder och jag skriver
böcker.
Jag sparar
många namn.
Ja, men precis.
Du kan din grej.
Det har blivit så.
Hur länge har du jobbat inom just alltså som sexterapeut? Och liksom?
Jag har jobbat med sexualitet sedan 2006. Jag började faktiskt som smittspårare på Danderyds sjukhus sex- och samlevnadsavdelning.
Spännande.
Ja, det är ett helt område för sig. För det är ett roligt sätt att dyka in på sex. För att även om man kommer in i sex via infektioner, till exempel klamydia, gonorré, herpes, HIV, så de man träffar är ju inte personer som nödvändigtvis har sexuella problem, utan de har haft kul. Och sen har de haft otur.
Mm.
Eller så har de varit lite slarviga. Eller så har de kanske i vissa fall råkat illa ut.
Och då är det du som har spårat.
Då har jag fått, man tränar på att prata sex väldigt snabbt när man träffar många, många människor och behöver veta med vilka har du haft sex det senaste året och hur har du haft sex, så att proverna de ska kallas till, alltså alla kontakterna ska kallas till, behöver ju tas på rätt ställen.
Ja, ja. Exakt.
Så att man kommer in ganska fort på slemhinnor och kroppsöppningar och andra saker. Men det gör ju också att man stöter på personer, dels personer som lever i relationer och har fått en könssjukdom utan att ha träffat någon annan. Då har man kanske haft en partner som har träffat någon annan. Så att det blir mycket kriser och uppdagad otrohet och annat. Och sen är det ju många som har bakterienoja och liksom är livrädda för vad det här kan betyda. En klamydia går ju att behandla, men många kan verkligen hamna i värsta livskriserna även av en enkel infektion. Mm. Bara för att det är så tabu. Belagt
sig. Ja, men just tabubelagt. Nu vet jag, vi har ju pratat om det här i podden, för jag blev ju också, fick ju klamydia en gång av min dåvarande kille som var otrogen.
Mm.
Och jag kommer ihåg, jag skämdes så mycket. Alltså det var verkligen så här, alltså det var så pinsamt att gå till sjukhuset och vara så här, vilka, och jag bara, ja men jag har legat med en person. Mm. Och det är ju han som har smittat. Alltså nej, men det var bara.
Det är väldigt många reaktioner man har fått i rummet. Personer som tänker, men vadå, en klamydia kan man väl överleva, men sättet man får den på kan ju vara oerhört traumatiskt.
Och
det är mycket som uppdagas och många, det blir faktiskt flera stycken processer samtidigt. Det ena är, usch, jag har blivit smittad. Det andra är, jag trodde att min partner var någon annan än det var, eftersom personen har varit otrogen och den har dessutom varit otrogen på ett oskyddat sätt som för in mig i fara. Även om jag hade velat skydda mig så har jag inte vetat om att jag behövt skydda mig. Så att det sätter igång många olika processer. Sen har jag ju träffat andra människor som har öppna relationer eller människor som bara tycker om att ha mycket sex och haft massor med partners och kommer liksom med böcker och lister med kontaktuppgifter av ren omsorg. Nej, men jag tänkte om jag får någon infektion någon gång så kan det ändå vara bra att de här går. Så människor har verkligen olika förhållningssätt till sex och jag har verkligen sett alla olika sätt. Så att
det var spännande.
Ja, jättespännande.
Ja.
Jättevärdefull väg in i att prata sex med många människor. Och då ser man ju liksom hur många som verkligen tycker om sex och kanske har otur och blir smittade. Sen träffar man ju också väldigt många som far illa av sex på olika sätt och inte kan skydda sig för att de blir utsatta helt enkelt. Eller också personer som söker upp destruktiva och farliga situationer där smittan i sig både kan vara någonting som triggar destruktiva beteendet, men också någonting som finns i världen man vänder sig till med många olika, ja men till exempel sexköpare.
Mm.
Så att det finns ju verkligen högt och lågt, men det var en otroligt värdefull skola för mig att jag menar, jag kunde ha typ, vissa gånger hade 8 sådana samtal på en dag och man dyker liksom från, hej, välkommen hit, var det svårt att hitta? Hur blev du smittad?
Ja,
så det är verkligen så här, från 0 till 100 in, rakt in i de skämmigaste vråna för många.
Men så då jobbade du med det först och sen hur kom du in på psykoterapi?
Nej, men när man jobbar med smittspårning, då var jag kurator. Och sen så upptäckte jag att gud vad det är många som ändå mår dåligt i relationer, som kanske har sex som de egentligen inte vill, eller som längtar efter sex men aldrig tror att de kommer få ha det. Alltså jag stötte på väldigt mycket dålig mående kopplat till sex. Och för att kunna jobba med traumatiserade personer eller personer som mår väldigt dåligt, så är ju psykoterapeutisk utbildning otroligt viktig. Att liksom förstå vad är det som gör att människor gör såna här saker, eller vad är det som gör att man blir utsatt för såna här saker, hur kan man förstå den här personens situation och sammanhang. Så då pluggade jag psykoterapeut, och sen har jag parallellt hela tiden läst sexologi vid sidan om, senast nu på sexologiprogrammet i Malmö. Så att det är när man jobbar då med personer så här, så, och så frågar man till exempel sån enkel sak, hur kom det sig att ni inte tog fram en kondom eller använde en kondom? Och då är det lite grann, men jag har fullt sjå att behålla erektionen, eller jag har fullt sjå att inte komma för tidigt, så jag vill inte lägga till en kondom för då pajar allting, eller jag vill inte föreslå kondom för vad ska han eller hon tro då om mig i sådana fall. Alltså, så det blir väldigt mycket följdförklaringar som kanske visar att du mår egentligen jättedåligt, just särskilt kopplat till sexualiteten. Och om du själv kunde bestämma så skulle du inte ha det så här, men du vet inte hur du ska ta det ur och så. Så att det kändes som en helt, alltså jag är jätteglad för min psykoterapiutbildning, för det har verkligen hjälpt mig att förstå beteenden som människor ibland ofrivilligt ägnar sig åt fast att de mår dåligt av det, till exempel.
Gud vad spännande, för det är en sån sak som jag inte har tänkt på, utan jag tänkte att man typ enbart hjälper par som kanske typ har svårt att...
Som sexolog menar du?
Ja, att det kanske inte är enskilda individer. Det är liksom inte ens...
Nej, men det är ju många människor som till exempel upplever smärta vid sex och som är jätterädda för att inleda relationer, för förr eller senare kommer uppdagas att de har svårt att ha sex och då kommer de bli lämnade och därför vill de inte ens inleda en relation. Det är jättemånga som har könsherpes som har svårt problem med smärta kopplat till det. Det är jättemånga människor som är rädda för att de inte ska fungera sexuellt helt enkelt när de väl träffar någon. Så att många ensamma människor är rädda för att dejta, för att de vill inte att sexuella problem ska avslöjas eller uppstå. Och sen är det jättemånga relationer där de sexuella problemen uppstår i relationen, för att man är olika till exempel, eller man hamnar i olika livsfaser. Så att jag träffar både par och individer.
Ja, vi brukar rätt ofta prata om olika kärleksspråk man har för att liksom känna den här att så här, ja, men jag vill ha sex, för, men det kan vara helt olika saker. För någon är det närhet, för någon annan är att man städar. Och,
Och jag har ju skrivit en bok som heter Lust och olust, som handlar om sex, närhet och anknytning. Och i den kan man se att om du känner dig otrygg i relationer, om du har vad man kallar för en otrygg anknytning, jag vet inte om ni känner till någonting om anknytningsteorin.
Nej,
men det handlar om hur vi lär oss relationer, och det grundläggs väldigt mycket i de första åren i våra liv. Är människor någonting som är bra för mig? Är andra människor några jag kan lita på? Är jag värdefull? Kommer andra människor vilja vara med mig? Kommer andra människor vilja hjälpa mig när jag behöver hjälp? Allt sånt lär vi oss när vi är väldigt, väldigt små. Och om vi inte får positiva, stöttande, stärkande och trygga upplevelser, så kan det färga vårt sätt att se på oss själva. Jag är ändå ingenting värd, så jag kan inte förvänta mig något annat, till exempel. Eller andra människor brukar svika mig, så varför skulle du vara annorlunda? Och det går vi liksom ut med i livet. Och det gör saker med våra sexliv ibland. Så att många kan ha sex för att inte bli lämnade. Det betyder ju att sexet i sig inte är skönt nödvändigtvis. Men de har det för att inte verka konstiga eller onormala, eller för att de vet att partnern vill det. Om de inte ger det till partnern så kommer de bli lämnade. Så det finns massor med olika skäl till att vi har sex som inte bara handlar om det är skönt.
Nej.
Och det är de regionerna jag hamnar när människor är otrygga. Blir rädda eller otrygga kopplat till sex, det är då jag kommer in i bilden.
Exakt. Och ni kommer ju börja med olika retreats nu.
Ja, men precis. Jag och min kompis Bea Karinsdotter har precis startat en serie med retreats som vänder sig till kvinnor i alla åldrar, som vi kommer ha en grundläggande nivå där vi jobbar 2 timmar en vardagskväll där vi pratar om vad som formar en sexuell upplevelse. Det kan vara allt ifrån tidigare erfarenheter till min förmåga att slappna av, min andning, hur rummet ser ut, hur stressad jag är i livet i stort. Det finns massor med saker som påverkar en sexuell upplevelse. Och det kommer man jobba lite, kommer vi jobba lite grann med en kväll. Tycker man det är intressant och vill fördjupa det så kommer vi ha heldagsretreats i Stockholm. Där man får jobba med olika typer av meditationer och rörelser och reflektionsfrågor och annat för att utforska vad skulle jag vilja ha mer av för att tycka att sex känns mer lockande och intressant och för att känna mer lust helt enkelt. Och tycker man det är intressant så kommer vi ha helgretreats där man kan åka iväg. Så att de heter sexuell nyfikenhet, sexuell förundran, sexuell visdom och sexuell urkraft och det är olika nivåer. Om man är sugen på att utforska sin.
Och om man hittar det här på din hemsida då? För där hittar man ju det mesta.
Ja, precis. På min hemsida www.malindrevstam.se kommer jag lägga ut. Man kan också följa mig, Malin Drevstam, på Insta. Så kommer jag puffa när det kommer bli tillgängligt.
Alltså, ska vi dyka in direkt på alla frågor? För det är många.
Jag tycker det. Hur många gånger i veckan är det optimalt att ha sex? Om man tänker liksom då till för relationens skull, eller vad man ska säga.
Ja, den frågan önskar jag att jag hade ett enkelt svar på. Man kan ju titta på statistiken och vad den säger. Sen om det är det rätta eller inte är inte säkert. Men låt mig backa till och säga, om jag skulle fråga er så här, hur ofta bör man konditionsträna i veckan? Vad tror ni att ni skulle svara då?
3-4 gånger i veckan.
3-4 gånger.
Jag skulle säga, det beror helt på såklart vad man är för typ av person, men...
Också vad man är för state of mind såklart. Alltså om man...
Ja, så det kanske är samma med sex.
Det varierar från person till person. Men sexmuskeln eller lustmuskeln är någonting som är enklare om man håller den levande. Om du förstår
det här vet ju vi allt om.
Nej, men det går verkligen att har man inte sex så kommer liksom vår hjärna, för det är främst hjärnan som lustcentrum sitter. Det här vi upplever orgasmer, det här vi känner sexlust och allting. Sen är våra erogena zoner i kroppen är platser som förstärker upplevelsen. Men det, om man filmar en hjärna som får orgasm så ser man jättemycket som händer. Så det är verkligen i hjärnan det händer. Kroppen är en mängd muskelryckningar och kramper och annat som pågår. Men ju mer man har det, desto mer vill man ha det. Om det sexet man har är skönt.
Mm.
Så mycket sex som inte är bra kommer leda till att man vill ha mindre sex i längden. Så det handlar ju väldigt mycket om kvaliteten på sexet man har. Men tycker man om det sexet man har så är det bra att ha det i alla fall mer än en gång i veckan. För att då kommer man ihåg, då man har det färskt i minnet och man längtar. Alltså man har farten uppe, om du förstår mig. Och lite så är det med konditionsträning också. Man kan faktiskt jämföra det lite grann med varandra. Att har du fått upp farten och börjat träna och gjort det till en vana och rutin så är steget inte så stort att göra det. Men det går också att försoffa sig och tycka att det är enklare att kolla på ett till avsnitt på serien än att klä av sig och börja ha sex. Det är många som väljer den utvägen ibland också.
Men för det är så intressant, för jag vet också, jag har en bekant som jag har pratat om det här med, som också sa det att hon hade liksom sex med sin partner för att hon hade dåligt samvete över någonting, vilket till slut ledde för henne att hon nästan fick ångest av att så här, och nu rör mig, nu ska vi ha sex, och nej. Alltså att det blev en dålig grej som hon liksom, ja, men på något sätt som att det blev, hade varit ett övergrepp, även om liksom hennes partner hade ju inte alls sett det som ett övergrepp för att hon var ju ändå villig att göra det. Så det är väl väldigt viktigt att man liksom gör det för sin egen skull och inte för någon annans.
Exakt, och den typen av sex brukar jag ibland kalla för husfridssex. Det vill säga, jag har sex för att slippa någonting värre. Det vill säga ångest eller tjat eller sur uppsyn eller en känsla av att vara inte som alla andra för vi har sex för sällan. Så har man sex för husfridens skull, då har man sexet för att slippa någonting värre. Och det gynnar inte synen på varför man har sex, utan egentligen så vill man ju ha sex för att man vill förhöja eller vara med om någonting härligare än det som är.
Då måste jag ändå fråga om mitt tips, om det är ett bra eller dåligt tips. Det som jag ändå har gett i podden, som jag tycker är ett bra.
Ja, men det är ett bra tips, för du själv, du tycker att det är skönt när du väl...
Jag kan ju berätta, för jag har ju sagt, alltså vi har diskuterat sex och allting och
i relation
och så här, jag och min kille har varit ihop i 8, snart 9 år och har 2 barn, så den har ju verkligen gått upp och ner. Men en grej som jag verkligen tyckte förändrade just efter barn, för det kan bli så lätt att veta, som man hamnar i att så här, man har inte sex på ett tag för man har fött, sen blöder man och sen så skriker barn och man hamnar i det här soffläget. Och för mig, jag hamnade verkligen i det, vilket gjorde också att så här, jag sa alltid nej. Och sen så pratade vi lite om det och så ändrade vi liksom inställningen, vilket då ledde till att jag gav mitt tips i podden att så här, tacka inte nej till sex, men att så här, som vi båda diskuterat då, att så här, ja, men säg inte nej innan, liksom, låt din partner kanske få hjälpa dig att bli sugen. Och blir du inte sugen av det, nej, men då har ni inte sex. Men att för mig blev det ändå då att så här, vi fick ett väldigt fungerande sexliv, för att jag sa nej för att jag kanske var liksom, ja, men hamnade, blev lite lat typ.
Du behövde hjälp att ta dig liksom tillbaka. Men och då menar vi såklart inte att man ska ha sex om man inte vill, utan det är ju,
man ska
det,
jobba upp lusten.
Ja, jag förstår. Och jag kan komma in på ett annat begrepp jag brukar använda också, men husfridssex är när man biter ihop och gör det för att bli av med någonting.
Ja, exakt.
Medan det du pratar om låter ju lite grann som att en partner har inställningen, vad skulle du behöva för att bli sugen på sex just nu? Och det är ju en asbra inställning. Vad skulle jag behöva? Så man får frågan så här, är du lite sugen? Nu gör jag en rörelse som inte kommer synas i podden, men jag liksom välkomnar frågan. Tack att du frågar. Nu när jag känner efter så känner jag mig ganska trött eller risig eller stressad, så jag vet inte riktigt om jag kommer få feeling.
Exakt.
Så gärna på lördag om det är okej för dig. Alltså det är ett sätt att säga nej i nuet. Eller jag tror att jag skulle behöva sticka ut och jogga, eller jag tror att jag behöver ta ett bad, eller jag skulle uppskatta en liten massage innan för att komma i stämning, så kan vi se. Sen har man alltid rätt att säga nej i alla fall. Men att visa att jag är inte där du är just nu, men vi kan väl prova och se. Och jag brukar kalla det för att befinna sig i kanske-land. Att liksom unna sig att inte säga nej automatiskt, men inte heller ja automatiskt, utan så här, vad skulle jag behöva för att verkligen känna att jag är kapp med lusten och verkligen bjuda in lusten.
Och också se till, för det ser jag också viktigt, att då vill inte jag heller känna skuld om jag väljer att tacka nej.
Nej.
Precis.
Så att, för det kan jag tycka så här, att man hör och man pratar om, och själv att jag också upplevt att, ja, men att det blir lite så här, en liten suck. Och du vet, då blir man så här, eller jag blir arg då, men att man ändå på något sätt får lite ångest att säga, fan, borde bara sagt ja. Nu gör jag en person jag älskar besviken.
Men på ett sätt kan vi tänka så här, att om du får frågan och inte vill, så tänker jag att det är ändå bra att träna på att någon gång ibland stå ut med besvikelsen, för att den andra personen har gjort en ganska sårbar invit och fått ett nej. Då kan man inte förvänta sig att den ska acceptera det med stor glädje, men samtidigt så är det ju ingenting som den personen får använda sig av, så att det blir ett vapen, att alltid sucka eller stöna. Nej. Då blir det ju ett vapen i dialogen, så att det är en ganska finkalibrig avvägning. Men jag har en annan idé, och den är vad jag brukar kalla för gåvosex. Och gåvosex är om man får en invit till exempel, och så känner man inte själv för att man vill ha sex, men jag tycker om att se min partner njuta, och jag har ingenting emot att närvara, assistera, uppmuntra. Så man kan säga så här, åh, vad fint att du frågar, eller jag fattar det som att du är sugen, men jag själv är inte riktigt där, men jag kan gärna hjälpa dig om du vill. Och gör man det av omtanke, omsorg, med glädje, och efteråt så är man glada tillsammans, fast att man själv inte har velat ha något fokus, så är det någonting bra för relationen. Men man ska inte göra det om det känns dåligt eller ger en dålig eftersmak.
Nej.
Förstår ni skillnaden?
Nej, jag förstår verkligen.
Jag brukar skilja på husfridssex som inte är så bra, för det kommer ju att man vill ha mindre sex i framtiden, och gåvosex som är ett sätt att liksom lösa en situation där man själv inte är på,
så sugen,
men ändå vill se sin partner njuta.
Kan det vara farligt att ha sex i vissa tillfällen? I så fall när och varför? Alltså då typ så här... Alltså folk undrar efter, alltså under graviditet, förlossning, benskörhet eller liknande.
Jag skulle säga så här, att det är väldigt sällan sex kan vara farligt. Man kanske behöver... Jag fick frågan i ett annat sammanhang häromdagen, hur är det med sex under vatten? toaletten till exempel. Mm. Och då är det absolut inget farligt att ha sex i ett badkar eller i en dusch, men i en allmän pool kanske inte är jättebra att hålla på superlänge för att det kan komma in bakterier och annat. Men i övrigt så är det liksom inte farligt om man lyssnar på sin kropp, för kroppen vet vad den mår bra av och inte. Så har man till exempel ägglossning och väldigt hårdhänt sex, så kan det göra jätteont. Men det är inte skadligt, men det betyder ju att du kommer ändå associera sex med obehag. Mm. Vilket gör att man nästa gång kan spänna sig. Så det är inte bra att ha sex om du har ont, naturligtvis.
Nej.
För att det kan få kroppen att låsa sig inför nästa gång du ska ha sexet. Så att hela tiden lyssna på, hur känns det här för mig? Vill jag gå vidare eller ska jag stanna upp nu? Eller ska jag avbryta? Det är ju väldigt viktigt.
Och där kan jag ju tänka mig efter förlossning att det handlar väl om mycket samspel. Att,
verkligen.
Att så här, vi testar men gör ont så avbryter man inte heller. Exakt. Genomlider.
Och då är det ju lite grann kanske efter en förlossning eller om man har haft någon annan typ av problem eller gjort ingrepp eller någonting sånt i underlivet. Eller på det sättet man har sex, så är det ju jätteviktigt att man kanske gör det inte av passion från början utan lite experimentellt utforskande så att man kan hålla tillbaka upphetsningen och kåtheten och inte kasta sig hän, utan lite så här en millimeter till, vi andas och slappnar av, en millimeter till, andas och slappnar av, en millimeter till, och verkligen prata på den detaljnivån så att det blir en trygg och positiv upplevelse första gången man ska göra efter att man har varit med om till exempel en förlossning eller något ingrepp eller så.
Och det leder oss egentligen in på nästa fråga.
Ja, varför kan det göra ont ibland när man har haft sex?
Det är olika saker. Dels är det ju för att när man har ägglossning till exempel så är man mycket känsligare inuti. Runt livmodern och på andra sätt så är man ju mer, ibland är man mer svullen. Ibland är man mer, alltså det kan bli lite blåmärkeskänsla ibland inuti om det blir hårda stötar. Ibland är man ju också mycket mer känslig för att man har torrare slemhinnor av olika skäl. Nu är ju ni väldigt unga så ni kanske inte har det, men i klimakteriet så blir man ju automatiskt torrare i slemhinnorna och då kan det kännas mycket stramare. Men ibland kan man ha sex efter att man har dragit ut en tampong så man är för torr till exempel. Så att det är ju olika ställningar, olika kön är olika kompatibla med varandra. Så vissa ställningar, du kan ju ha en livmoder som är bakåtlutad och framåtlutad och i vissa fall så blir det skönt eller gör ont för partnern eller för dig själv beroende på vilken ställning man har.
Mm.
Och om vi pratar om till exempel analsex så handlar det ju väldigt mycket om hur det genomförs. Det behövs otroligt mycket förberedelse och omsorg för att det inte ska göra ont.
Nej, det där kan jag också, för det vet jag alltså själv att vi har ju vissa ställningar som inte går som är lite tråkigt för att det är ont eller det känns som någonting, och då kanske man har, är det bakåtvänd och, alltså förstår jag att det känns som att den tar i.
Exakt. Det kan vara att man får en känsla av att slidan är för kort eller vaginan
exakt.
Är för kort.
Ja, men att den så här dunkar i en vägg liksom, som gör ont.
Exakt, exakt. Och det är ju också för att man spänner sig ibland. För att har man en gång varit med om det så är kroppen väldigt vaksam när man ska vara med om det igen. Och därför så är man lite spänd, så kommer kroppen blixtsnabbt reagera och stänga sig. För hela bäckenbotten består av muskler. Som när vi är rädda, stressade eller oroliga så är den spänd och den är förberedd på att, och det har med fight and flight tillstånden att göra, att vi ska kunna, är vi rädda och tror att det är fara för livet, då behöver bäckenbotten stänga sig för att vi ska kunna slåss eller springa. Och därför,
gud vad spännande.
Ja, men den är verkligen kopplad till, så är man det minsta stressad på ett annat plan till exempel. Alltså, många pratar om knipövningar för bäckenbotten, men det vi behöver träna på som dagens västerländska stressade människor är att bli bättre på att slappna av i bäckenbotten. Mycket bättre på att slappna av i bäckenbotten. För att när en bäckenbotten är spänd, då gör det mycket lättare ont.
Okej.
Så att träna på, och då kan man säga att knipövningar är ju en väg dit. För att när man gör knipövningar, då spänner man ju och sen slappnar man av. Så att man lär sig känna hur det känns när man är avslappnad i bäckenbotten.
Mm.
Men det är egentligen avslappningen som är det viktiga, inte den starka muskulaturen.
Okay.
Hänger ni med?
Ja. Mm.
För att ett avslappnat underliv är mycket känsligare och har mycket mer blodflöde än ett spänt underliv. Så ett spänt underliv är inte alls eftersträvansvärt om man ska njuta sexuellt.
Men det där kan jag tycka, för jag vet att jag började göra knipövningar då efter förlossning och allting. Men det var ju mest liksom för att jag kände att jag kunde kissa på mig ibland. Liksom.
Ja, men det är bra för inkontinens att, att
men då har jag upplevt en grej att ifall jag gör knipövningar under sex, nu blir det här väldigt vet det, personligt, men när, jag, när vi har sex och jag känner att så här, ja, men nu håller jag på att komma och börja göra knipövningar, då kommer den lättare att hålla lite längre.
Men, och grejen är den att utan att bli för detaljerad så kan man säga att det har att göra med olika delar av vårt nervsystem. För att vi ska känna lust och för att vi ska ha mycket blodcirkulation så att vår, ni vet klitoris, vet ni hur klitoris ser ut?
Ja, det hoppas jag tror det, men
ser ut som ett, nästan som ett hamburgerkedje M. Med en liten krok upp till, kan man säga. Alltså det är synd att man inte kan visa här i podden.
Det är jättekul, för min pojkvän brukar alltid säga att han tycker att liksom hela då Fiffi ser ut som en, alltså cheeseburgare. Alltså kanske, han var i allmänhet så ser de flesta ut som en cheeseburgare.
Ja, kanske det. Men om ni tänker er att det här är, det här skulle man nästan, nu visar jag mina fingrar, det här skulle man nästan kunna säga är klit. Här är klitoris ollon, det är kanske kan lägga ut en bild. Har jag någon möjlighet till bilder på
podden? Ja, vi kan lägga upp på Instagram.
Jag kan skicka en bild till er på en klitoris. Här har ni då klitoris skänklar och här är klitoris svällkroppar. Det är ungefär mellan 7 och 13 cm stort och sprider ut sig runt slidöppningen och kan förgrena sig med nerver ner i låren. Och det är jättestort område som klitoris upplever. Och klitoris svullnar precis som en erektion. Så att när klitoris blir upphetsad så blir den blodfylld. Inte bara lilla knappen som många pratar om, utan det är de stora svällkropparna som går runt öppningen. Och ju mer svullna de är, desto mer känner vi, desto känsligare blir det. Så att det är otroligt värdefullt att vara avslappnad, för när vi är avslappnade i bäckenbotten och underliv så blodfylls våra kärl mera. Men däremot när man börjar närma sig orgasm då, för svullet underliv är parasympatiska nervsystemet, men när vi börjar närma oss orgasm då är det sympatiska nervsystemet, och då kan det hjälpa till att aktivera bland annat att spänna, men också att andas häftigare till exempel. Att göra olika typer av ljud och hjälpa till, hjälpa orgasmen på väg. Så att jag förstår vad du menar. Att, men inledningsvis så behöver vaginan vara så avslappnad som möjligt. Okay. För att känna så mycket som möjligt.
Gud, spännande.
Det här är ett betalt samarbete med Tre.
Och nu får vi faktiskt min tur att vara med om en riktigt sjuk aha-upplevelse som förälder.
Alltså jag kan tänka mig att du är med om det flera gånger om dagen och sen.
Jo, men jag, Buster och barnen åkte bil häromdagen. Och så var det mörkt ute. Och då tände ett av barnen lampan i baksätet. Och av ren reflex var jag på väg att säga så här, släck lampan, jag ser dåligt när jag kör. Men jag insåg att lampan tänd gör ju ingen skillnad på ens körning. Utan jag ser ju lika bra ändå. Och alltså en sån aha-upplevelse för mig, det var, jag bara, va? Jag blev intalad fel hela min uppväxt.
Ja, men för den där har man ju hört hur länge som helst, att man inte får tända lampan i baklucka eller baksätet.
Men för att komma till någonting som faktiskt är sant, så är det att Tres nätverk numera täcker hela 99,3% av Sveriges befolkning och avser rösttäckning baserat på folkbokföringsadress. Och det kan ni läsa mer om på 3.se.
Tack igen till Tre som sponsrar oss, och kom ihåg att allt inte är som du tror. Vi är denna vecka sponsrade av App och Hem i podden.
Jag är så glad att de är tillbaka. För det är alltså ett otroligt nätapotek som gör god hälsa och bra hudvård tillgängligt för alla. Alltså visste du, Hanna, att de har över 19 000 produkter med snabba leveranser och personlig rådgivning online?
Nej, men alltså jag känner lite att det är den självklara liksom, men hälso- och hudvårdsplattformen online. Och så har de en kampanj som heter För alla dina ritualer, som handlar om alla ritualer man har i livet och i badrummet som gör att vardagen känns lite härligare. För vi älskar ju ritualer.
Och idag vill jag faktiskt prata om att glowa från insidan ut. Och vad tror du att jag menar då, Anna?
Alltså vad man äter, tänker du då, eller?
Exakt. För App och Hem har ju förutom hudvård ett fantastiskt sortiment av mat och dryck i form av så här hälsosamma snacks, superfood. Och dessutom, Hanna, hör och häpna, vår favorit, matcha.
Nej, men alltså jag vet. Och jag brukar faktiskt alltså tänka ganska mycket på vad jag äter för att boosta min kropp på liksom bästa sättet. Och jag älskar till exempel att göra en protein overnight oats med liksom chiafrön, nötter, kokosmjölk och sen så givetvis så kör jag liksom en matcha till det på morgonen.
Och med vår kod VIBE20 så får ni nu också hela 20% rabatt på köp över 499 kronor på appohem.se. Och det gäller hela sortimentet förutom receptbelagda produkter, modersmjölkersättning och redan nedsatta varor.
Erbjudandet gäller till 1 maj så skynda er nu och boosta kroppen inför vår och sommaren.
Stort tack Appohem för att ni sponsrar podden denna vecka.
Vi var inne lite på när man blir äldre då, att slemhinnorna blir torrare. Mm. Ökar slash minskar sexlusten överlag med åren? Eller hur ser det ut där?
Inte nödvändigtvis. Om man tittar på just klimakteriet så finns det en del som liksom, har man haft knepigt sexliv så kan det vara skönt att skylla på klimakteriet. Mm. För man orkar liksom inte kämpa mer. Men klimakteriet i sig betyder inte att du har mindre sexlust. Däremot så har du lite mindre östrogen och du har också mindre fuktiga, ja, vad heter det, slemhinnor. Mm. Mm. Och då kan det göra lite ont så man behöver tillföra glidmedel. Men sexlusten behöver inte alls minska bara för att man kommer i klimakteriet. Men om man backar ner till er ålder så är det ju olika saker. Men att trötthet och stress övertrumfar lust. Det bara är så. Har man ett liv som har mycket trötthet och mycket stress så kommer lusten hamna under det. Och det är en ren överlevnadsprioritering. Att om din hjärna tror att du har knappt förmåga att överleva för du är så stressad och så trött, då nerprioriterar vi lust bara för att omfördela resurser helt enkelt.
Men jag har hört det att, så här, men jag vet inte om det är myt, men att, så här, att killar är liksom, börjar som väldigt kåta och ju äldre upp de går desto mindre kåta blir de. Medan vi kvinnor börjar lite mindre, men ju äldre vi blir desto kåtare blir vi. Och så finns det någon magiskt liksom, i den här grafen att där möts vi och där är vi jämnkåta. Sen går det ut för igen. Stämmer det?
Man kan väl säga så här, att man är väl jämnkåt ungefär när småbarnen dyker upp och då hinner man inte.
Vad bra.
Nej, men väldigt många får ju en ny relation till sin kropp. Har man positiva förlossningsupplevelser så kan det innebära att man känns väldigt starkt i sin kropp. Och det kan göra att man uppfattar sin kropp på nya sätt. Så många kan få mycket bättre sexliv efter att man har fött barn till exempel. Men det bygger ju på att man inte är för trött.
Ja.
Sen finns det ju de som har upplevelser som inte alls blev bra för dem. Och då kan de känna sig mycket räddare, mycket mer spända och lite oroligare för sex. Men sex över livet kan man väl säga att kvinnor, som, när man inte behöver fundera på om man blir gravid eller inte och när man känner sig trygg i sin kropp och inte funderar så mycket på om man ser sexig ut utan man är mer närvarande i upplevelsen, då blir ju sex skönare. Och för män så är det så att med åldern så minskar deras spontana erektion en hel del. Så att det blir ofta så att män känner mindre och mindre sexlust med åren och kvinnor har en tendens att tycka om och slappna av mer med åren. Så att till viss del har du rätt.
Kan man göra liksom aktiva val i vardagen eller typ rutiner som kan öka sexlusten?
Absolut.
Till exempel äta på ett visst sätt, röra på sig eller så här.
Nej, jag skulle nog säga att det handlar mer om att vara mer, träna på att vara mer närvarande och sänka stressnivån. Om du är en stressad person, då spelar inte kosttillskott eller någonting vad du äter. Så nej, du kan liksom inte tokstressa och sen äta ostron på fredagen och tro att du blir skadad. Det har väldigt mycket att göra med hur tillfreds vi känner oss med livet. En lugn, trygg person har mycket lättare till lustfyllda känslor än vad en stressad, otrygg person har helt enkelt. Mm. Så jag tänker så här, försök att leva livet i ett långsammare tempo, leta mer efter njutning i stunden och försök att våga uppleva din sexualitet inifrån, inte utifrån. För väldigt många är väldigt medvetna om hur de ser ut när de har sex. Eller hur de kan uppfattas när de har sex. Och om man har ett utifrån perspektiv, det är som du har en ständigt närvarande publik med dig. Mm. Och det kommer kunna stöka till det en hel del. För att om man vågar blunda när man har sex, om man vågar att ge sig hän när man har sex, så kommer man upptäcka så himla många nyanser av sex som man kanske missar om man hela tiden tänker, ser jag sexig ut nu? Jag brukar skilja väldigt mycket på att vara sexig och att vara sexuell. Det är en stor skillnad för mig. Jag vet inte vad ni tänker när ni...
Men det där tycker jag verkligen kommer med åldern. För det skulle jag ju säga att så här, ja, men när man kanske började ha sex, att då var man, alltså du vet, då, jag vet inte ens riktigt om man reflekterade över vad man hade sex, utan de är så här, men gud, hur ser jag ut? Hur låter jag? hur är det här liksom?
Och så hur sex... har man sex liksom?
Ja, nej men exakt, medans liksom att man mer tyckte att det var viktigt att den andra personen hade det skönt än man själv. Man själv skulle bara liksom se bra ut. Och vissa vänner som jag vet liksom, alltså inte kunde ta sig BH:n under sex, liksom inte släppa lös, och då är det ju också svårt att njuta om det är någonting som liksom... Så det är ju någonting som jag också tycker bara blir bättre och bättre med åren. Som man väl också hade velat att yngre personer liksom tog sig an. Att så här, det är bara en kropp. Mm. Alltså så här, ingen tittar heller på hur du ser ut när man har sex, utan båda försöker ju verkligen njuta.
Mm. Och det skulle jag verkligen säga, att, att sex, när man känner sig trygg i kroppen, kan verkligen nå helt andra nivåer än om man har sex för att göra rätt sak på rätt sätt. Mm. Om vi tänker då sex i långa relationer, där kan ju sexlusten minska lite grann för att man inte längre är lika... okänd. Alltså, i början handlar mycket sex om att närma sig och utforska den andra personen. Vem är du? Hur funkar du? Hur kan jag få dig att njuta på bästa möjliga sätt? Och hur kan du hjälpa mig att njuta på bästa möjliga sätt? Men när man har varit ihop i många år, men jag och min man har varit ihop 23 år, så man känner varandra ganska mycket ut och in. Och då behöver man träna på att fortsätta vara nyfikna på varandra. För att jag funkar inte på samma sätt nu som för 20 år sedan. Men om inte vi hade fortsatt varit nyfikna på det, så hade vi inte uppfattat ut det. Man tror att man känner en annan människa, men det är inte säkert. Den kan ju, men jag gillade inte sushi första gången jag provade, nu älskar jag det. Och det är lite så med sex. Jag kanske inte gillade något då som jag plötsligt nu är jättenyfiken på. Eller så gillade det något då som jag känner mig helt färdig med nu. Liksom. Mm.
Så man behöver inte liksom, vara nyfiken.
Exakt. Det är det absolut bästa rådet jag kan ge om man vill fortsätta underhålla sexualiteten. So baby, don't stop what you're doing, softer than the mother boy, I know you wanna touch, breathing down my neck, I could tell you wanna.
Här är någon som undrar, hur får man sin partner, då kille, att hålla längre? Han kommer jättesnabbt och sexet blir så kort. Har ni några tips?
Ja, du pratar ju med Sveriges expert på tidig utlösning. Jag har faktiskt skrivit en bok som heter Tidig utlösning.
Jaha,
men gud vad kul. Då kom ju rätt alltså. Den här frågan hamnade precis rätt.
Det finns väl inga snabba tricks och fix för det. Men det är väldigt värdefullt för mannen att känna sig trygg. Och själv få vara den som bestämmer. Mm. I vilket tempo och vilken hårdhet och hastighet och så som sexet går till. Även om du själv, alltså om du hetsar partnern för att du själv vill ha hårt eller snabbt eller så man behöver liksom, den som har klurigt med det sexuella, oavsett om det är smärta eller hastighet eller styvnad, behöver få vara den som sätter agendan lite grann. Mm. För att annars så kan man inte lära sig något nytt. En person som har lärt sig att onanera i sammanhang där det inte funnits något utrymme för privacy, så kanske inte haft lås på dörren eller det har bankats på toadörren för att hela familjen ska hinna duscha och så här, då lär man sig att onanera snabbt. Mm. Och sen blir det en inlärd förmåga som man sen kanske har när man är tillsammans med någon annan också. Ibland handlar det om det, absolut inte alltid, men då behöver man lära om. Mm. Att till exempel skulle jag säga att prova att inte ha ett så aktivt penetrerande, utan låta personen komma in bakifrån till exempel, eller skedpositionen. Att ligga passivt stilla. Att personen får vänja sig vid att vara inne i en varm, härlig, fuktig miljö och långsamt vänja sig vid det. Mm. Och sen kanske försiktigt själv få bestämma tempot utan att du som partner hetsar på eller stressar. Det kan göra jättestor skillnad. Mm. Men ja, det finns ju liksom hela behandlingsprogram för hur man kan träna upp sin förmåga att hålla tillbaka utlösningen lite längre. Men då handlar det om en otrolig förmåga till närvaro i sig själv hos mannen. Så att jag skulle säga att om du är partner till en person som kommer tidigt, så var inte dömande. Försök att inte bli frustrerad eller himla med ögonen eller få personen att skämmas. Den gör det tillräckligt ändå, kan jag säga. Mm. Däremot så kan ju ibland personen behöva lite uppmuntran, att det kanske finns sätt. Har du undersökt? Har du kollat? Mm. För väldigt mycket handlar om att våga gå in i och möta kroppens reaktioner. Men ofta försöker man tänka på räkningar och isbjörnar istället. Och då så att säga, undviker du att få kontakt med det som du skulle kunna börja styra upp om du bara var där med uppmärksamheten.
Kan det inte vara lite som att så här, ja, men som vi sa att efter en förlossning eller så, att man inte gör det i passion utan en millimeter, absolut. fem millimeter. Mm. Och att man övar kanske på att inte man kanske inte ens behöver komma under sexet, någon av dem.
Exakt, exakt.
Utan bara träna och vara, ja, men som du sa, vara inne, vara ute lite liksom, alltså exakt. Så att sexet får bli mer och att, ett experiment för att bli bättre.
Verkligen, och kanske hjälpa till att onanera, för att onanera med handen kan ju ibland vara mindre överväldigande, för det är inte lika fuktigt, inte lika omslutande, utan liksom att träna på. Det finns en metod som heter start-stopp-metoden som handlar väldigt mycket om att bli jättemedveten om när börjar det bli för mycket och när är det för lite, och hur kan jag lära mig att surfa på njutningen däremellan.
Mm.
Så att det är, så sex är verkligen inte en naturlig medfödd förmåga, utan sex är en färdighet som vi lär oss. Därför blir sex bättre i långa relationer ofta om man håller nyfikenheten uppe.
Mm.
För att man lär sig hur man fungerar mycket bättre och kan slappna av i det. Och är man avslappnad när man har sex, då kan man fungera längre och njuta mer.
Mm.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Och här har vi också, det är många som har frågat att ens partner vill ha mer sex än vad man själv vill. Där tycker jag vi ändå varit inne och snuddat lite. Men alltså, vad skulle du säga typ är de viktigaste grejerna man ska tänka på då? Att så här, okej, min partner vill ha sex och man får det här dåliga samvetet att man själv inte vill.
Mm.
Och man känner sig inte lika sugen. Och då kan ju andra frågor komma att så här, är jag kär? Är jag liksom, hur gör man för att jobba med det där med sin partner?
Jag skulle säga två saker. För att jag träffar ju både kvinnor och män och jag träffar samkönade par. Och det är ofta någon som vill mer än en andra. Det är verkligen dilemman i många relationer. Och över tid i en relation så är det så. Man kommer aldrig vara matchad, utan ibland kommer det funka. Och då kan man glädjas åt det. I övrigt så kommer man vara i olika fas. Det är mer normalt att vara i olika fas än att alltid vara i samma fas, skulle jag säga. Så att slappna av, det är så sex är över tid i en lång relation. Men om man tittar på den som vill ha mer sex, den kan fundera på varför vill jag ha sex just nu? Att ställa sig den frågan, ibland kan det automatiska svaret vara därför att jag tycker det är skönt, jag tycker om att känna närheten, det är ett sätt att visa att jag älskar någon och det är ett sätt att njuta för egen del. Det är fine, men ibland så har man sex för att man känner sig otrygg. Och då kanske det egentligen är en kram eller ett nära samtal man behöver för att partnern inte ska känna sig så använd. Förstår ni vad jag menar? Mm. Så en person som har kärleksspråket sex, den behöver vidga sina sätt att känna kärlek och känna trygghet. Så att den inte använder sex hela tiden. För ibland, alltså jag har hört så många av mina klienter som säger, jag vet precis när min partner vill ha sex för att vara lekfullt utforskande. Och när min partner är needy. Och när det är när den är needy och liksom cranky, eller vad man ska säga, klängig. Det är precis de tillfällena man kanske ska be om närhet på något annat sätt.
Det där är så kul, nu kommer jag verkligen ut min kille. Men det här var rätt länge sedan, men det var liksom verkligen en stund i vår relation där jag kände så här, han vill liksom ha sex för att somna lättare.
Mm.
Och då blev jag ju så här, nej.
Mm.
Men då körde jag ju den här gåva och sex, och jag var så här, jag är inte sugen, men jag kan hjälpa dig att somna om det är det.
Mm.
Men jag gillade inte att ha sex för att jag visste liksom egentligen att hans intuition var inte så här, han är kåt på mig, utan han ville somna lite lättare.
Precis. Och då är det lätt att känna sig använd. Det hade varit annorlunda om du hade sagt så här, du verkar ha svårt att sova, ska jag hjälpa dig njuta? Då hade det ju varit ditt initiativ. Men om personen själv inte tänker på att det är därför den vill ha sex, utan den föredrar och ser sig själv som en väldigt sexuell varelse, så behöver man liksom, ja, men du kanske också ska lära dig att somna på själv. Andra sätt, att vidga repertoaren. Så det är den som vi som vill mer, då tänker jag så här, stanna upp och fundera på varför vill du ha sex, och finns det andra sätt att få det du behöver än bara be om sex. Men den som vill ha mindre, den behöver ju fundera på vad skulle jag behöva för att vilja ha mer sex lite oftare. Och ibland kanske det är bättre sex. Jag vill ha skönare sex, för då kommer jag längta efter det till exempel. Då kan man ju fundera på vad kan du behöva be om, eller vad skulle du behöva som får dig att njuta mer av sexet i stunden. Och det handlar ju väldigt mycket om att utforska sig själv då. Mm. För att lever du med en annan person, så har den fullt sjå att ta hand om sin egna sexualitet. Om du inte ger några ledtrådar om vad du själv tycker om, så bär den personen bådas ansvar att klura ut vad som är skönt. Och det tycker jag är lite väl mycket att be om.
Ja.
Så var tydlig med vad du tycker om. Och det andra svaret är att den som vill ha mindre sex behöver kanske fundera på vad behöver jag i mig själv för att vilja oftare. Det vill säga, jag kanske behöver få en kväll där jag kan läsa en bok. Mm. Jag kanske behöver ta ett bad, jag kanske behöver träna, jag kanske behöver göra någonting som sätter mig. Jag kanske behöver läsa en sexnovell, jag kanske behöver göra någonting som hjälper min lust att vakna till liv, som jag sen kan bjuda in min partner till.
Mm. Och kan det också vara typ ett tips att kanske utforska sig själv mer själv?
Absolut.
Att sexet inte alltid behöver vara med den ena parten, utan bara jag behöver komma själv, jag behöver liksom, men som du säger, läsa en sexnovell själv. Exakt. Och vara så här.
Så det handlar ju liksom om att prioritera att odla lusten.
Mm.
För i början, innan man känner varandra, då tenderar lust att slå ner som en blixt från en klar himmel. Man kallar det för spontan sexlust. Man bara ser någon och kanske blir supersugen eller jätteupphetsad. Men det kommer försvinna med tiden i längre relationer. Och då behöver man jobba med någonting som kallas för responsiv sexlust. Jag brukar kalla det för inbjuden sexliv. Det säger, vad kan jag göra för att öka sannolikheten för att min kropp vill njuta, vill ha sex? Ja, men då behöver jag kanske stressa ner. Jag behöver kanske sova ordentligt. Jag behöver kanske ta hand om mig själv bättre. Och också utforska mig själv för att se hur jag kan odla min lust. Det är ingenting som sker per automatik i ett livslopp.
Nej.
Så den spontana sexlusten är enkel och okomplicerad, men det är inte den du ska leva med resten av livet, utan Nej. Det är att odla den responsiva sexlusten.
Det leder oss lite in också på nästa fråga, som är hur man kan spajsa till sexet om det känns uttjatat och tråkigt.
Ja, sexlust i längre relationer mår väldigt bra av variation.
Mm.
Och variation kan ju handla om att byta tempo, byta ställningar också. Det kan handla om att byta plats, byta tid på dygnet till exempel. Det kan också handla om att addera saker och ting. Till exempel kan man, om man har lite idétorka, så kanske man kan lyssna på en sexnovell eller läsa en sexnovell för att kunna referera till den. Det där tyckte jag lät spännande, eller det där skulle jag aldrig vilja att vi gör faktiskt. Det skrämmer mig lite grann. Så att man inte, jag är fan av att berätta sexuella fantasier för varandra, men det kan också vara lite känsligt, särskilt i början av en relation, för man kan också skrämmas lite med sexuella fantasier.
Mm.
Och en sexuell fantasi behöver vi vara viktiga och påminna oss om, att det är verkligen ingenting som säger vad jag vill göra i verkligheten alltid, utan jag kanske tycker om att prata om att vi gör det, men jag skulle inte vilja göra det i verkligheten. Så då kan man ibland utgå ifrån en skriven novell eller lyssna på en gemensam novell, bara för att kunna i det sammanhanget peka på, det där verkar spännande, ska vi prova någon gång? Eller det där tycker jag är jätteupphetsande att lyssna på, men jag tror inte jag skulle vilja göra i verkligheten.
Mm. Nej, men det är verkligen, för det vet jag också att där, när jag och mina tjejkompisar har pratat om sex, och vissa kanske haft en fantasi om att så här, men jag blir kåt när min partner är otrogen. Men det är ingenting som jag skulle vilja uppleva.
Precis.
Att man verkligen ser skillnad på det, för det kan ju verkligen vara en stämningshöjare i sovrummet.
Verkligen.
Men så fort sexet är över är det så här, aldrig. Nej, men, alltså, aldrig.
Ja, verkligen. Det är superviktigt att både förstå att jag får använda mig av sådana fantasier. Jag får, alltså, de vanligaste sexuella fantasierna handlar väldigt mycket om våld och dominans och många människor inblandade. Men det betyder inte att kvinnor vill ha det i verkligheten.
Nej.
Så att ändå få göra liksom fantasifulla inre utforskanden berikar ju världen hur mycket som helst. Berikar den sexuella stunden. Men det kan som sagt vara skrämma en partner att få höra, jag drömmer om att du är med andra. Va? Vill du att jag ska vara med andra? Eller jag drömmer om att jag är med andra och du tittar på. Va? Så man behöver ju veta vad som är vad. Vad är fantasi och vad är en verklig längtan att utforska?
Mm.
Och det är även många som har skrivit in tjejer då som säger att jag kan inte komma naturligt under sex enbart med hjälp av liksom olika sexleksaker, satisfier. Vad ska jag göra för att liksom kunna komma?
Ja, och komma naturligt, har man använt mycket sexleksaker så har man ju hittat sätt att njuta för egen del. Antingen kan man ju lägga till dem i sexlivet om man vill det. Och jag tänker så här, vad är naturligt? Det finns liksom, är naturligt att få en vaginal orgasm eller är naturligt att få klitorisorgasm? De allra flesta kvinnor, 3/4 av alla kvinnor behöver stimulera klitoris även vid penetration. Och då är frågan, är det inte naturligt eller är det naturligt? Och det är hjälp till på alla sätt du kan för att
det där tror jag är så mycket okunskap. Ja. Just för att det är så att man inte vågar prata, så vi pratade lite om innan att så här, i vissa sammanhang att man kanske sitter med någon som sitter och bara, nej men gud jag kom och du vet så här, nej men ingen behöver röra min klitoris, och då sitter man själv och är så här, ja men gud, är inte jag normal då, för jag kan liksom inte komma på det sättet. Och där tror jag verkligen det handlar om att man inte vågar prata med andra om det.
Verkligen, och just när det kommer till orgasmer så är det viktigt att prata om hur mycket har man ut. Alltså det finns så många olika typer av orgasmer. Vilken är naturlig och vilken är inte naturlig i sådana fall. Och väldigt många kvinnor njuter av att ha sex utan att få orgasm, för de får ut massor med andra positiva upplevelser av sexet som de värderar väldigt högt. Sen finns det ju någonting som heter orgasmglappet. Har ni hört talas om det?
Nej, aldrig.
Nej, det behöver vi prata lite grann om.
Okej, spännande.
Nej, men när man i studier frågar heterosexuella par, så frågar man mannen, fick du orgasm vid senaste sexet? Då svarar 95% ja på det. Frågar man kvinnor i heterosexuella par, fick du orgasm vid senaste sexet? Då svarar 65% ja på det. Okay. Det vill säga, det är 30% färre kvinnor som fick orgasm vid senaste sexet än män. Frågar man homosexuella kvinnor, då är det 85% som fick orgasm. Så man undrar lite så här, vad beror det här på? Är det männen som inte får till det med kvinnan? Eller är det kvinnan som inte vet hur hon fungerar? Eller är det kvinnan som inte vågar säga hur hon fungerar? Eller är det en man som inte är lyhörd? Alltså vad beror det på att så mycket färre kvinnor i heterosexuella relationer får orgasm?
Ja, det är verkligen ett stort glapp.
Det är ett jättestort glapp. Och det säger någonting om att män som grupp kanske behöver träna på att vara mer lyhörda, men kvinnor som grupp behöver säkert också vara mycket bättre på att förstå sig själva och förmedla vad de behöver och inte ha så mycket förutfattade meningar om vad som är rätt typ av njutning eller rätt typ av sätt att få orgasm.
Nej, men det är också så kul, för det är så annorlunda.
Alltså. Ja, och jag tror verkligen att många kvinnor också inte själv vet vad de...
Nej.
Vad de behöver eller vad de liksom vill ha.
Men det är verkligen så. Och det finns någonting naturligt i det och någonting lite sorgligt i det. För att om vi tittar på ett litet barn, en liten pojke har sitt sexualorgan fullt synligt på framsidan av kroppen. Så redan när han är liten så kan han pilla och peta och han får reaktioner och det är skönt. Och ju äldre han blir, när han kommer in i puberteten, då blir det dessutom sexuellt skönt. Och han kanske börjar addera fantasier kopplat till att han rör vid sin erektion. Alltså han får väldigt mycket feedback från sin kropp. Wow, nu händer grejer, det till och med syns. Och tjejer får ju inte det. Vi kan inte se våra könsorgan. Så kvinnor och tjejer behöver vara mycket bättre på att uppleva njutningen inifrån. Mm. Därför är det så värdefullt att förstå hur en klitoris ser ut och hur blygdläppar ser ut när de svullnar. Hur känns egentligen ett riktigt upphetsat underliv? Hur vet du att det känns? Man kallar det den förmågan för interoception. I det här fallet då sexuell interoception. Alltså, kan ni nu blunda och verkligen så här föreställa er, hur känns min vulva, min vagina när jag är riktigt upphetsad? Hur känns den precis efter en orgasm? Kan ni associera till bultanden, pirranden, ilningar, vad det nu kan vara, kramper eller annat? Det är många kvinnor som aldrig har tänkt på hur det känns att vara upphetsad. Hur det känns, alltså man är inte där med uppmärksamheten, så därför så missar man massor mycket med massor med information som man behöver för att njuta mer helt enkelt.
Ja, det är så sant.
Ja, det är verkligen jättesant.
Ja. Och det gör ju att män har sedan de var väldigt små odlat tankar och sexuella upplevelser på ett sätt som gör att vi ibland tror att män har starkare sexdrift än kvinnor. Men kvinnor som ägnar lika mycket tid och uppmärksamhet åt att tänka på sex, att vara uppmärksam på sin kropp, sexuella njutning och annat, har också jättestark sexdrift.
Mm.
Gud, det här är så spännande och det är verkligen så sant.
Mm.
Det är så här tur för killar, men de har en snopp, den blir hård, de kommer, det blir så tydligt.
Mm. Den syns.
För det är också så här, om man frågar hur många tjejer som har fejkat en orgasm. Mm. Alltså jag tror, har du fejkat?
Ja, men ja, alltså, har man gjort det.
Ja, och det är också en grej som man bara, varför? Eller,
ja, för vad händer när vi fejkar orgasm? Alltså jag har full förståelse för att man kan göra det. Men vad händer? Vad blir det för konsekvenser för dig själv? Vad blir det för konsekvenser för din partner? Vad blir det för konsekvenser för kvinnor och män i stort?
Konsekvenser.
Ja, men det blir också så här, man talar ju om för sin, för nu vet jag så här, det här har jag mestadels varit med om när man kanske haft liksom, ja, men någon one night stand eller om liksom en kortare relation.
Mm.
Men skulle man ju ha det nu, då skulle ju partnern tro att det här var skönt.
Mm.
Vi fortsätter med det här.
Mm. Mm. Precis.
Och sen har man kommit in i en ännu värre spiral.
Ja. Verkligen, verkligen.
Som är jobbigt att ta sig ur.
Ja, men det är ju så, om vi säger så här, nummer ett, jag missar fortsatt utforskande som hade kunnat lett till en verklig orgasm om jag fejkar den. Jag får min partner att tro att han eller hon gör rätt. Vilket betyder att han eller hon går ut och tänker, jag kan det här, jag behöver inte lära mig mer. Och då är det andra partners som inte får samma lyhördhet som de hade behövt kanske. Och i stort så blir det liksom bara massor med missade orgasmer.
Mm. Och det är ju också i grund och botten liksom att så här, ja, men varför säger du, eller varför låtsas du som att du kommer? Ja, men okej, det kanske är för att den andra partnern inte ska känna sig dålig eller dum och att du ska visa att du kan minsann.
De vanligaste förklaringarna när man frågar varför man har fejkat orgasmer, så är det nummer ett, för jag inte ville fortsätta och ville bara få det avklarat.
Mm.
Nummer två är för att jag vill inte att min partner ska känna sig misslyckad. Så vi tar känslomässigt ansvar i sovrummet för vår partners känslor. Så man behöver kanske träna på olika sätt att säga, vet du, jag upptäcker nu att jag tror fastän inte att jag kommer komma hela vägen idag, hur bra det än är eller hur skönt det än är. Så för min del behöver vi inte fokusera på mig längre. Alltså det finns många olika sätt att uttrycka sig som gör att man kan sluta utan att fejka.
Mm.
Orgasm
för det känns det. Som kommunikationen är så viktig. Mm. Och jag tror att den är rätt. För den kan ju också känna att man först fått på senare tid. Då är ju liksom, vi ändå varit upp länge och haft barn och allting. Men den har kommit väldigt långt efter. Och att det är någonting som man kanske man ska prata mer om sex med sin partner.
Verkligen. Och, alltså, kommunikation för mig är jordens flufford. Vad är kommunikation egentligen? Men verkligen att säga så här, du, jag är lite sugen, vad känner du? Det är ju många som inte ens vågar säga så.
Ja.
Och säga så här, jag önskar att jag var sugen, men jag är fastän inte det just nu. Men kom så provar vi.
Mm.
Eller alltså bara verkligen, vi behöver verkligen vara noggrann. Men många kan tycka att det känns lite osensuellt eller osexuellt eller lite av. Men för mig är sex, det är ungefär som att sex är ibland att jämföra med att dansa. Så om någon skulle stryka omkring runt mig utan att säga ska vi dansa, då skulle jag inte riktigt veta vad vill den här personen egentligen. Det skulle ha jättemycket energi för mig att försöka förstå. Det är bättre att säga, vill du dansa? Absolut. Och det är det som är, när vi vågar vara tydliga med varandra, då kan vi tillsammans utforska hur mycket som helst. Men om vi är otydliga mot varandra, då går all energi åt att försöka fatta varandra eller slicka såren när vi missförstår varandra.
Mm. Men jag tror också att det blir lättare ju mer man kommunicerar och pratar om det. Det var typ bara nu innan vi skulle spela in det här avsnittet, så satt jag och käkade lunch med min kille. Och då svarade jag bara, vad känner du vi måste förbättra i vårt sexliv? Och jag bara, vad? Du vet så här, och han bara, men gud, ska vi prata om det här nu? Jag bara, ja, men det kan vi väl göra. Bara för att här, jag också vill att
det fortsätter vara bra.
Ja, men att liksom det aldrig ska vara att vi alltid ska kunna prata om det oavsett vilken situation vi är i. Och att så här, jag frågar bara för att jag vill att så här, inte för att någonting är dåligt, men jag vill bara veta
vad
vi
ska fortsätta med.
Bättre.
Som du också sa, att här, i början av, att man kan bli kåt och bara kolla på varandra. Men det är ju inte så det kommer se ut i långa loppet om man ska vara med varandra resten av sitt liv. Och då gäller det ju att prata för att upptäcka nya saker och inte sluta vara nyfikna på varandra och testa nya saker. För att ja, den grej som funkade för 4 år sedan kanske inte funkar nu.
Precis. Nej. Och ett sätt är ju faktiskt att dels hedra det som funkar och som känns bra.
Mm.
Att jag skulle bara vilja säga till dig, jag tycker det är så himla skönt när vi gör det här eller det här.
Mm.
Och jag uppskattar verkligen att vi gör så här och så här. Sen är jag också lite nyfiken på Och sen kan man stanna där. Man behöver inte prata om vad som inte funkar, utan vad som funkar och vad man skulle vara nyfiken på. Sen behöver man ju såklart säga det där är inte skönt eller det här gör ont eller jag skulle vilja prova något annat, men inte bara prata om problemen.
Nej.
Utan verkligen hedra det som funkar, för det gör att vi blir tryggare att experimentera med nya saker.
Mm.
För det är ju, ja.
Men jag vill bara säga en annan sak. Apropå att prata mer om sex, så är det är viktigt att prata om eller tänka på när man pratar om sex. Så tajmingen är väldigt viktigt. Det gäller överhuvudtaget känsliga saker i relationer. Men att man verkligen säger, du, det är en sak jag skulle vilja prata om. Passar det nu? Eller när skulle det kunna passa? Så att man inte alltid pratar om sex när det inte har funkat, till exempel. Eller när det är en helt apart situation eller fel människor i närheten eller så. Så man behöver vara varsam. När man pratar sex behöver man vara varsam med vem pratar jag och när pratar jag om det.
Mm. Det är inte vad som pratar på min, på min lunch.
Det är möjligt att det råkade funka, men det är inte säkert att det gör det.
Nej.
Och då kanske du får svar som är anpassade efter situationen och inte de äkta efter, svaren.
Nej,
om
det är
inte
just. Ja. Come on. Let's talk about sex, baby.
Och då kan man säga ändå, för det är någon som frågar att så här, det pratas mycket om att tjejer har, inte har lika hög sexdrift som killar. Och undrar om det stämmer. Men då egentligen kan man dock säga att alltså, killars sexlust kanske är lite lättare. Och tjej, alla tjejer kanske inte upptäckt sina
sexlust. Jag skulle säga att killar har odlat sin sexlust sedan de var pyttesmå. Mm. Och det har inte tjejer gjort. Och det har förfärliga förklaringar om man tittar på hur kvinnans sexualitet har varit bannad och förbjuden och syndig och allt sånt. Så, men, så jag tycker att vill man verkligen jobba på kvinnans position i samhället, så börja med att utforska dig själv och våga låta det ta plats.
Mm. Ja, bara det att det har varit tabubelagt för tjejer att ligga med många.
Mm,
för det kommer jag ihåg, det var ju en grej när jag var liten, att man ville ha få på sin ligglista. Och sen efterhand kan man känna så här, va? Det var ju dumt.
Ja,
precis. Jag vill ändå slänga med en lite så här, fundera på varför du vill ha sex. Och om du har många partners. För att så det är verkligen inget problem med att ha många partners, men just det här, har jag mycket sex för att inte känna mig annorlunda? Har jag mycket sex för att jag vill ha bekräftelse? Har jag mycket sex för att jag vill få en stämpel i baken på att jag är jävligt duktig? Eller har jag sex för att jag vill odla en relation med den här personen? Alltså, man kan ha sex av väldigt många olika motiv, och börjar de bli mindre sunda motiven, så kan du hamna i mönster som egentligen inte är så himla bra, där din syn på ditt sexliv i efterhand blir lite bäsk eller lite. Så liksom, var varsam med, är det viktigt för mig, vad är det jag får ut av det och varför gör jag det, och är det, skulle jag kunna få det jag vill ha på något annat sätt också.
Vi kommer köra en sista fråga nu, och sen så har vi en lite längre problem eller dilemma som vi vill ta upp.
Vilka är de vanligaste fetischerna du har stött på?
Vanligaste?
Som också, vad är en fetisch? Alltså, vad räknas, är det liksom när man har ett... Alltså, för det är ju någonting som man anser vara lite ovanligare.
Alltså, fetisch är ju egentligen när man har varit med om någonting som har fått en extremt sexuell laddning, så att jag har svårt att ha sex utan det.
Okay.
Så att bara för att jag tycker att det är sexigt med en viss typ av kläder eller en viss lukt eller en viss sko eller så, så behöver inte det betyda att det är en fetisch. Vi slarvar lite grann med det begreppet. Så i min värld, den sexologiska världen, då är ju fetischer, jag måste ha sex med den här saken eller på det här sättet för att det ska funka för mig.
Spännande.
Och då kan det ju vara allt ifrån liksom ballonger till... alla möjliga former av annorlunda saker. Så att jag tänker mer att det kan handla om att, men traditionellt sexuella saker som skor eller olika typer av kläder är väl det vanligaste. Men jag har ju haft personer som har sökt hjälp för fetischer som har varit väldigt speciella. Allt ifrån jag måste alltid lukta på en kvinnotrosa samtidigt som jag har sex. Eller jag måste alltid... Alltså det finns ju... Man kan ha fått en sexuell laddning på massor med olika sätt.
Gud vad spännande. Och det kan man ändå liksom jobba alltså jobba bort om man tycker att det är jobbigt?
Nej, men egentligen är det faktiskt så att det är inte så himla framgångsrika behandlingar när man jobbar bort fetischer. Det är svårt att avsexualisera någonting som har fått en extremt stark sexuell laddning. Däremot så kan du lära dig att inte vidmakthålla det eller odla det. Så att även om du vet att du går igång på att gnugga dig mot träd, så behöver du kanske träna upp massor med andra sätt som också gör sex härligt och skönt för dig. Men du kan inte sluta tycka om att gnugga dig mot träd på särskilt lätt sätt. Mm. Förstår ni vad jag menar?
Ja, jag förstår. Men det leder, jag har en till fråga. Den här, alltså, men det var bara som jag kom att tänka på. Men hur, alltså, sexberoende, är det lätt att jobba bort? Eller hur vet man att en person är sexberoende?
Ja, man använder inte riktigt de termerna inom, man pratar om hypersexuella beteenden där, och det är när du har tankar på sex eller sexuella beteenden eller handlingar för dig som går ut över ditt liv annars. Alltså du avstår från saker som är viktigt i ditt liv, eller det blir problem i relationen, eller du kanske inte sköter ditt jobb, eller du fastnar framför en dator, eller det hela tiden är på jakt. Så att när det blir en, beskrivs som vilken beroendeproblematik som helst, när det tar över ditt andra liv eller övriga liv, då är det ett problem. Sen finns det ju de som kanske pratar om sexberoende för att de tycker att partnern porrsurfar för mycket, men det är inte, alltså det beror lite på, man behöver verkligen vara noga med att definiera när blir det ett problem för dig det här som du gör?
Ja, och hur har det liksom, för jag kommer ihåg att det var ju någonting på Nyhetsmorgon, och då var det en kille som har blivit sexberoende på grund av att han började kolla porr i tidig ålder och sen utvecklat ett beroende då, eller hypersexuellt beteende. Ja. Men som gjorde att han, ja men det förstörde han liksom, ja men det var som att han var spelberoende fast han var
absolut
porrskala.
Men det kan ju hända verkligen. Så det blir när liksom hela din livsstil går i den riktningen, så att det förhindrar positiv utveckling i andra områden som du hade velat ha. Så att om man säger så här, om du onanerar och mår bra av det efter varje gång, då har du inte ett problem även om du onanerar ofta.
Okay.
Men mår du dåligt och önskar att du inte hade gjort det efteråt, då börjar det likna ett problem.
Mm. Oj, vad bra sagt. Det var verkligen konkret.
Okej, sista då, en lite längre fråga som vi har fått. Jag har en partner som gärna vill att det ska gå fort och inte ta sig tiden. Jag och min kropp behöver dock ett längre förspel för att kunna njuta. Jag har försökt ta upp detta, men ingen förändring har skett. Det har snarare blivit mindre sex efter detta. Jag behöver därför förbereda mig själv innan för att det ska vara skönt. Och det är oftast jag som får ta initiativ, vilket känns ännu sämre. Vi har just nu inte sex oftare än max en gång per månad. Vi har inga barn om det är relevant, och en ganska bra balans mellan jobb och fritid båda två. Hur kan man på ett bra och framgångsrikt sätt få sin partner att vilja investera mer tid i förspel för att få en bättre upplevelse tillsammans? Jag är trött på känslan av att bara han vill få det överstökat. Jag vill ha mer passion och mer njutning.
Åh, vilken fin fråga, och vilket viktigt...
Bra formulerat också.
Ja, men också viktigt observandum, eller vad man ska säga. Så här, för om jag sammanfattar frågan så hör jag att de har inte det sexet hon njuter av.
Nej.
Utan hon upplever att han är för målmedveten, det ska gå fort. Och när hon försöker signalera, jag skulle vilja att vi ägnade lite mer tid åt mig för jag behöver det, då uppfattar hon det som att han är mindre intresserad och tar initiativ mindre. Och nu hänger det i princip på henne att sex blir av. Och det tänker jag ju visar ju en partner som inte är så himla lyhörd för vad hon verkar behöva. Och som kanske har en förväntan om att sex inte borde vara så komplicerat eller så krångligt. Men nu är det så att han har tydligen en partner som funkar på ett annat sätt än vad han tror. Om det är en manlig partner, fattar ni?
Ja, jag tror det var det. Ja.
Så hon behöver fortsätta ta sig själv på allvar. För det kommer inte bli bättre om hon inte gör det. Och är det så att han känner att, men vet du, jag tycker du är för komplicerad, jag orkar inte ha sex på det här omständiga sättet, om det är det landar i, så måste de ju ta lite ställning till vad det betyder för deras relation.
Mm.
För hon vill ju ha någon som är intresserad av vad hon tycker om. Hon kan ju ställa sig frågan om hon har varit tydlig med vad hon tror att hon skulle tycka om. Sen kan man ju inte alltid veta. Jag tror att det skulle vara skönt om du smekte mina bröst lite mer. Eller jag tror det skulle vara skönt. Sen kan ju inte hon alltid veta om det är rätta sättet.
Nej.
Förrän de har provat. Jag tycker att hon önskar och ber om helt rätt saker. Och om han inte vill vara mer lyhörd än så är det information till henne i hennes sammanlagda bild av vem hennes partner är.
Mm.
Så att inte hon tror att det här kommer ändra sig av sig själv. Utan hon är på helt rätt spår att be om det och ta mer plats. Kanske fundera på hur tydlig hon själv har varit. Och är det så att det inte förändras så behöver hon fundera på om det räcker för henne.
Mm. Jättefint svar måste jag säga också.
Gud vad bra avsnitt. Ja. Vi har lärt oss massa idag.
Ja, massa. Det var jättekul att du ville läsa.
Tänk ändå hur mycket mer ni har kvar att lära er.
Ja. Jag ska läsa boken så fort jag kommer hem. Ja. Ta ett
bad. Vi fick ju en varsin bok. Vad heter den? Lust och olust.
Om sex, närhet och anknytning. Man kan läsa mer om den på min hemsida och den finns på bokhandlar.
Ja. Och som ljudbok också.
Som ljudbok har man Spotify, finns den där.
Ah.
Det är perfekt.
Storytel finns den där.
Ja. Ah.
Det är inte jag som läser in den dock, men det är också ett sätt att lyssna på den vägen.
Mm.
Det är ganska mycket relationskunskap i den, särskilt om man är intresserad av anknytningsteorin.
Mm.
Ja, jag kanske kan läsa lite mer om den. Ah. Jag inte någon
men, jo, jag skulle säga att jag tycker väldigt, alltså, anknytningsteorin är en väldigt viktig utvecklingspsykologisk teori som är väldigt stor när det handlar om småbarn. Som förälder är det jätteintressant, men jag jobbar med anknytningsteorin utifrån vuxna parrelationer och hur det ibland kan sippra över och påverka även en sexliv.
Ja, nej, men för jag vet att vi har pratat väldigt mycket barn, för mina barn går igenom olika faser som de gör. De är 4 och 2,5 nu, så min 4-åring har också väldigt mycket känslor.
Mm.
Och bara när du nämnde det här i början med anknytningen, då fick jag liksom dåligt samvete för att han missförstod en sak jag sa innan jag skulle gå hemifrån. Och jag var så här, men gud, gick jag nu utan att vi liksom riktigt var överens om att, eller trodde han att jag lämnade honom nu för att jag var arg? Men egentligen hade han missförstått. Ja. Men det är så mycket sådana grejer man tänker på.
När man ger sig in och funderar på att lära sig mer om anknytning, då är det lätt att få lite ångest, särskilt om man har barn. Men det är en viktig teori, och det jag vill säga är att det viktiga är inte att man inte missförstår varandra eller hamnar i konflikt. Det viktiga är hur vi lär oss att reparera när en konflikt har uppstått.
Mm.
Och det är en väldigt fin egenskap i alla relationer. Att jag är ledsen att det blev som det blev. Nu tänker jag att du inte behöver gå hem och prata med din 4-åring om hur det blev. För det har han eller hon redan glömt för länge sedan.
Det var också att jag råkade säga att han hade sin kompis över. De åt lunch liksom. Och sen så spillde han vatten. Och så hade han bara spillt vatten på hennes del av bordet. Så då sa jag, nej men älsätt det nu, ska jag torka upp så kan du äta upp. Och då uppfattade han att jag sa att hon var den enda som skulle få äta upp. Han skulle inte få äta resten. Och det var inte det jag menade. Och sen kände jag, fick jag det förklarat nu? Men det är ju sådana grejer. Men det är, jag tycker det är, alltså, det är jätteintressant. Ja. Just det här med och barn.
Viktigt. Det är viktigt med trygghet och beröring och närhet. Och känslomässig bekräftelse som barn.
Och då det kan det ju vara bra att få lite ångest. För då får man ju ändå en tankesätt att hur man ska...
Ja, men det är inte oviktigt hur vi är föräldrar. Inte på något sätt. Det har verkligen betydelse. Och ju mer vi hedrar den betydelsen, desto större sannolikhet att vi gör det som är bra för relationen och för barnets utveckling.
Mm.
Fick vi in barn där?
Ja,
ja, men tack så hemskt mycket att du kom hit.
Ja. Tack för att jag fick komma.
Vill du kanske bara säga sista vart man hittar dig? För att
man hittar mig via min hemsida www.malindrevstam.se.
Yes.
Man kan också googla Malin Drevstam på Spotify så hittar man min egna podd som jag hade för ett tag sedan. Sexterapeuten heter den.
Perfekt. Tack så jättemycket.
Tack.